lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu tänkte jag faktiskt göra ett litet annorlunda program här. Eller rättare sagt, det är inte bara jag som ska göra det här programmet. Vi har fått hit en person som har gjort ett eget radioprogram på Island. Välkommen Emily Veski.
Ja, tack så mycket.
Ja, innan vi pratar om det här, vad du har gjort för någonting, så måste du berätta om dig själv. Först måste du berätta lite grann om din bakgrund. Är du född i Tyresö?
Jag är född och uppvuxen i Tyresö, ute på Racksta. Och ibland kan man ju tänka sig att Racksta nästan inte tillhör Tyresö. Vi har precis fått en buss nu i oktober eller september som går hela vägen ut till kiosken åtminstone. Men det var 4 kilometers promenadsträcka till Tyresö kyrka för att ta bussen. Och just nu så bor jag uppe på Graniten då.
Jaha, men när du var liten, då menar du att du bodde där fram till du flyttade hemifrån i stort sett på...
Ja, ända tills jag började plugga på universitetet helt enkelt. Ja. Och så då gick vi i skolan ner i Tyresö skola, först Montessori och sen Tyresö skola. Och man liksom, ja men det är ju att bo nästan mitt i skogen. Ja. Man bara kliver utanför dörren så är det naturreservatet liksom.
Ja, precis. Ni hade ändå skolskjuts?
Ja, det fanns ju en skolbuss. Ja. Men den passade ju, den gick ju bara morgon en gång och så kvällen en gång. Och sen så tror jag på slutet att den gick vid 2 tillfällen. Så missade man den.
Så gick man?
Då fick man gå.
Så du är van att gå?
Ja, det skulle man kunna säga. Det, ja. Tycker man inte om att promenera så kommer man inte hemifrån.
Nej.
Om man bor där ute.
Jaha, vad roligt. Ja. Och du gick alltså i vilken skola då, sa du?
Tyresö skola gick jag väl största delen då. Ja. Lågstadiet och mellanstadiet. Och sen så började jag gå i... Det öppnades ju flera så här kunskapsskolor också i Tyresö lite senare.
Ja, vilken årgång är du?
Jag är ju född 89, men jag har ju gått med 88-erna.
Du har gått med 88-erna? Ja.
Så vi var ju första årgången som blev högstadium på Tyresö skola, har jag för mig. Det kanske var året innan som blev det. Och så var vi gick i de här barackerna som nu är borttagna, tror jag, från Tyresö skola. Ja, ja. Och när jag började på Tyresö skola, då fanns det ju bara en stor huvudtegelbyggnad. Nu finns det ju flera tegelbyggnader och en ny sporthall och parkeringsplatser. Så jag känner inte igen mig när jag åker förbi alls.
Och på högstadiet då valde du då att gå på Montessori, som låg var då någonstans då?
Jag gick på Montessori i 6 års, i förskoleklass. Aha. Och 1-2 inne i Tyresö centrum. Men sen så började jag i kunskapsskolan som är ganska lik Montessori som pedagogik
jag
i Nacka.
Jag tror faktiskt att det är i Nacka. Hade du
För de hade inte öppnat det ännu här.
Hade du Leif Bolling då?
Ja, precis. Och han är ju känd. Han är lite lokalkändis, ja. Trollis och så. Ja. Han var väl lärare på Kumla, va? Eller?
Från början. Och sen var han rektor här på Forellskolan.
Mm. Så det var väldigt tvåeggat svärd, tror jag, för mina föräldrar när vi kom dit. För de kände igen honom och han kände igen dem också. Så det blev lite roligt.
Ja, okay. Vilken form av linje, eller vad kallas det? Program valde du på gymnasiet?
Jag valde samma internationell. Ja. Så samhällsvetenskaplig internationell linje. Så det var ju mycket språk. Vi hade EU-program i ettan, då åkte vi till Bryssel, och i trean så hade vi FN-fokus och då åkte vi till Genève. Så det var väldigt så här internationaliserat.
Ja. Och du fortsatte på den banan, eller hur?
Ja, jag har bara läst internationella relationer efter det. Så det var verkligen, jag hittade mina frågor och mitt kall, kan man verkligen säga.
Och då gick du på universitetet och läste vad då?
Till början så har jag läst på Malmö högskola, som nu är Malmö universitet då, internationella relationer på engelska. Och sen så hade jag jag fick något stipendium, fick plugga internationella relationer i Polen, och sen gjorde jag min kandidatuppsats i Vietnam, och sen så började jag min master, och då pluggade jag i Holland och hade utbytesstudier i Tyskland och avslutade med masterforskning i Colombia. Så det har liksom varit en lång resa där jag bara har samlat på mig jättehäftiga upplevelser som har med politik, så här, människorättsaktivism, få prata med folk som är extremt engagerade trots att man kanske är i en situation som är väldigt prekär för ens egna personliga säkerhet, eller för att känslorna man frågorna man jobbar med är känsliga. Så det har varit jättespännande.
Hur gammal är du idag?
30 har jag precis fyllt.
Hur länge höll du på att plugga?
Jag blev klar 2015.
Ja.
Sen så tänker jag att man måste ju studera hela livet. Det finns ju så mycket utforska.
Ja, jag vet.
Liksom.
Och du har idag ett internationellt arbete, kan man säga, va?
Ja, jag sitter i flera styrelser. Och sen jobbar jag genom att prata om de uppdragen eller berätta om de uppdragen.
För jag läste på lite grann om dig. Eller jag såg på din Facebook-sida. Du har förut varit med någonting med Nordic Financial Unions. Eller någonting sånt. Vad är det för någonting?
Nordiska Finansförbunden. Så där var jag ju lobbyist eller politisk påverkansansvarig, skulle man kunna kalla det. Mm. För finans- och försäkringsfacken i Bryssel.
Okej, okay. Så du har bott nere i Bryssel ett tag, eller?
Vi hade huvudkontor här. Men jag var mer eller mindre i Bryssel varje vecka, skulle man kunna säga.
Oj.
För olika möten.
Och idag är du någonting som är du första vice ordförande, eller har du blivit det, eller ska du bli?
Vi har ju val nästa vecka.
Aha,
men
okay.
Än så länge så är jag vice ordförande för politik och påverkan på LSU.
LSU, vad är LSU?
Sveriges ungdomsorganisationer. Så
vad är det?
Vi representerar Sveriges ungdomsrörelse. 86 medlemsorganisationer, allt från Rädda Barnens ungdomsförbund till Djurskyddets ungdomsförbund. Vi samlar tillsammans 650-700 000 medlemmar, lite beroende på vilket år så.
Och alltså, i vilken ålder är man ung?
Ja, det är ju olika beroende på vilken medlemsorganisation man tillhör. Ja. Men i Sverige så får man ju bara ungdomsbidrag från statliga medel upp till att man fyller 26 då. Okay. Men sen har ju flera av våra medlemsorganisationer medlemmar upp till 30-32, som är den europeiska fastställda åldern för ungdom. Och sen så är det lite olika på vilket sätt man jobbar som ungdomsorganisation. Att man är unga som jobbar för alla typer av målgrupper. Att man är unga som jobbar för unga. Eller att man kanske är vuxna med större andel ungdomsrepresentation som jobbar för unga.
Men är det här någonting du bara är med i, eller är det ditt yrke, alltså din... Alltså,
här är jag förtroendevald.
Du är förtroendevald. Mm. Men vad jobbar du med då?
Jag jobbar genom att prata om de uppdragen som jag har.
Men vem är du anställd?
Jag är egenanställd.
Du är egenanställd? Mm. Okej.
Okay. Så det är just nu så är det. Så det är jätteroligt.
Okay.
Då får man göra väldigt olika saker. Så till exempel åka till Island var ett sånt uppdrag.
Och då, det är det vi ska, för du skickade mig en fil med vad du var med på Island. Jag tycker vi spelar en minut så får vi se om människor förstår vem det är du pratade med på Island.
Mm.
Sen när jag kommer hit så känns det också som att det är väldigt öppet.
Ja, det är öppet, ja. Och det är själva...
Men är det specifikt för dig som ambassadör? Eller?
Det vet jag inte, det vill jag inte säga, för jag kan inte vara annan ambassadör. Men det är specifikt för mig som person kanske. Jag vill vara öppen, jag vill vara tillgänglig. Och vi har gjort en arbetsbeskrivning för ambassaden. Att vi ska uppfattas som öppna, inbjudande. Och att Sverige ska uppfattas som innovativt, jämställt, kreativt och intressant. Det är liksom de orden vi använder för allt vi gör då. Så öppna, inbjudande och sen... Och allting vi gör ska då gå i linje med det.
Ja, Emily, vem var du träffade? Nu tror jag i och för sig många känner igen den här rösten.
Det är Håkan Juholt, ambassadör Håkan Juholt i Reykjavik som jag pratar med.
Ja, och han var ju, för dem som inte kommer ihåg Håkan Juholt, vad var han förut?
Ja, men tidigare så var han ju då partiledare för Socialdemokraterna.
Ja.
Och det var en väldigt lång story där som involverade allt möjligt, men han kanske är mest känd för sin mustasch i dagsläget.
Ja.
Och var ju då eventuellt vår nya statsminister för Sverige.
Hur kom det sig att du åkte till Island och träffade Juholt?
Jag har varit väldigt aktiv i Nordenrörelsen i flera år. Föreningen Nordens ungdomsförbund, Föreningen Norden, Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och alla de olika sidoorganisationer som tillhör det. Och då var det just under den här tillfällen när jag åkte till Island de i alla fall kallade den första MeToo-konferensen.
Det var det du var på?
Ja.
Hade du varit på Island förut?
Flera gånger genom Nordenrörelsen då.
Ja. Nu ska vi höra på några minuter när Håkan Juholt får lite frågor från dig om hur Island och världen ser på Sverige.
Mm. Sverige har ett väldigt gott anseende här i Island. Väldigt gott anseende. Och hela vägen ifrån historien med Sverige som en industrination. Vi är väl alla ganska imponerade av att i Norden finns ett land som kan bygga flygplan och lastbilar och ubåtar och bilar och väldigt avancerade sådana system. Och det återkommer ofta i islänningarna till att det är fantastiskt att det finns ett sånt land, de har kunnat det så länge. Men också innovativt, modernt. Allt ifrån det här med Spotify och Skype och Candy Crush och allt vad det kan vara. Så vi ligger väldigt på framkant i många sådana saker. Och sen finns det en stor kärlek till och musik. Svenska musiken är mycket populär här. Svenska litteraturen är populär här. Så ja, Sverige har, många islänningar har också utbildat sig i Sverige. Många som jobbar inom sjukvården har utbildat sig i Sverige. Så ja, vi har ett gott anseende, men det ska också vårdas. Och man kan inte leva på gamla meriter. Och ska den nordiska gemenskapen och ska den svensk-isländska gemenskapen hållas stark, då måste den fyllas med innehåll. Och inte bara säga, titta vad fint vi gjorde på 50, 60, 70-talen. Utan vi måste vara duktiga idag och imorgon.
Mm. Det tycker jag är intressant, för isen smälter ju upp i Arktis.
Ja.
Island har ett väldigt nära samarbete och mycket amerikaner som reser igenom till USA. Den svenska relationen skulle man kunna beskriva som lite kallare kanske till USA just nu i alla fall. Hur ser världen på Sverige-Islands samarbete? Spelar det någon roll?
Jag tror att det är de få som reflekterar över det. Om man ska vara ärlig, det har jag inte kunskap om, men det tror jag få som reflekterar över. Däremot så ser ju världen på den nordiska modellen, den nordiska välfärdsmodellen, våra länder tillsammans. Och var och ett är ju våra länder kanske små, uppfattas som små. Men när vi går samman och vi agerar samfällt, Då märks ju det och hörs ju det. Och dessutom så kan vi nog vara ganska överens om att våra välfärdsmodeller är väldigt lika. Men det är ju oerhört uppskattade och beundrade över hela världen. Och det var ju ingenting som kom med skapelseberättelsen. Utan det är ju någonting som vi har gjort i några generationer tillsammans. Suttit och tänkt och funderat på hur ska det se ut. Och det uppskattar ju... Det uppskattas för hela världen. Och då är nog den nordiska gemenskapen det som man identifierar, inte explicit Sverige och Island, tror jag.
Så det här är frågor som du också kunde, Emily?
Vi har ju drivit flera av de här frågorna, och det var därför vi var där, för att undersöka vad betyder det nordiska samarbetet för Island, vad har det varit för skillnader när det kommer till MeToo-rörelsen i de olika nordiska länderna, och vad innebär det att vara ambassadör? För Håkan Juholt hade ju tagit, skulle jag kunna säga, liksom en ny innovativ inriktning på sitt ambassadörskap.
Just det. Men det här med hur ser Island och världen på Sverige? Fick du någon grepp om själv när du pratade med dem du träffade där?
Ja, det som jag tyckte var spännande, för jag tog liksom tillfället i akt och frågade några på den här stora konferensen som vi deltog i då, samtidigt parallellt. Vad tycker man om svenska ambassaden? Vad tänker man om Sverige? Och det är ju från ett MeToo-perspektiv så är det väldigt intressant. För Island har man ju haft ett väldigt drag i de politiska reformerna som man har tagit fasta på efter MeToo-rörelsen som började 2017. Medan man i Sverige mer eller mindre, och det nämner också Håkan Juholt i den här intervjun, att man har haft ett lite mer amerikanskt fokus, som har fokuserat väldigt mycket på medievärlden och kändisar som har trampat i klaveret.
Han kommer berätta om det, för jag har klippt sönder din intervju med lite smådelar här på, så att det kommer han snart att berätta om. Men nu ska vi höra en liten grej när han utvecklar det här med det nordiska samarbetet. För det är ju också sådana frågor som du kan.
Mm. Jag tycker du säger det så bra med att vi måste fylla det nordiska samarbetet med innehåll också. För det tycker jag inte att man hör lika ofta från Nordiska rådet eller Nordiska ministerrådet. Vad betyder det?
Jag tycker för min del att det räcker med högtidstal.
Mm.
Jag var politiskt aktiv väldigt länge och hört väldigt många högtidstal om det nordiska betydelsen.
Mm.
Men när jag kontaktar kommuner och frågar hur ser ett vänortsarbete ut, då är det jävligt tungt. Varför kan inte fler universitet ha gemensamma föreläsningar? om Reykjaviks universitet eller Islands universitet har en intressant föreläsning, varför streamas inte den till svenska universitet? Om svenska gymnasieskolor har en intressant föreläsning, varför streamas inte den till isländska gymnasieskolor? Varför diskuteras den inte efter föreläsningen isländska och svenska studenter den gemensamma föreläsningen? Varför börjar man inte i förskolan med gemensamma Facebook-sidor där barnen tecknar sin vardag? Hur ser min vardag ut i Reykjavik? Hur ser min vardag ut i Uppsala? Och så de minsta barnen kan teckna och så kan man ju lägga upp en gemensam sida. Alltså det är ju bara fantasin som sätter gränser. Och där tycker jag att det är en övervikt av högtidstal och för lite action.
Det nordiska samarbetet, är det någonting som du känner av i ditt jobb hela tiden då? Är det såna frågor som du har hållit på med själv?
Det har alltid varit det som aktiv i Nordenrörelsen, så märker man av det tydligt. Men jag tror verkligen att den gemene man tänker nog ganska lite på det nordiska samarbetet idag. Men det är ju många, jag upplever att det kommer mer och mer i media att man pratar om vad skulle det innebära om de nordiska länderna precis som EU gick ihop och blev en union, hur skulle det påverka? Och när Margot Wallström satt också i säkerhetsrådet så kom ju den frågan upp igen. Hade Margot Wallström kunnat få igenom ännu mer om det inte bara var Sverige som satt där utan det var nordisk förbundsstat. Så på olika sätt så är det ju intressant att diskutera som ett filosofiskt exempel.
Ja. Är det sådana frågor som ungdomar diskuterar? Känner man liksom att det finns något slags nordisk tänk?
Jag tror att de som finns inom Nordenrörelsen diskuterar definitivt de här frågorna. De som inte är det diskuterar nog de här frågorna väldigt lite. Och det var också min uppfattning även på den här konferensen som hade tydligt nordisk fokus, så drogs det väldigt få jämförelser och man pratade väldigt lite om gemenskapen i MeToo-rörelsen över de nordiska gränserna, även om det kanske med lite, vad ska man säga, kreativ frihet hade man kunnat liksom omskriva många av de berättelserna på det sättet.
Okay.
Och jag tror att det var också Nordiska ministerrådets intention när man bestämde sig för att finansiera den här konferensen.
Nu ska vi bara lyssna på lite grann om Juholt också diskuterar det här med Östersjösamarbeten, hoten och lite NATO, för att Island är med NATO.
Mm.
Det är inte Sverige.
Nej.
Och vilka fler länder är med NATO?
Norge och Danmark. Ja. Sverige och Finland står utanför.
Ja, så det, nu ska vi höra vad han säger om det.
Det som jag tyckte var intressant på svenska regeringens sida så står det att Östersjösamarbetet också är en av de här nyckelsamarbetsfrågorna mellan Island och Sverige.
Ja,
och vad är det isländska intresset i Östersjöområdet? Handlar det liksom om klimatfrågan? Handlar det om spänningarna? Vad är det Island skulle vilja genomföra i Östersjösamarbetet?
Jag tror att det är det är allt ifrån säkerhetspolitiken. Vi har kontexten NB8, de nordiska länderna och de tre baltiska länderna. Och där finns en gemenskap som växer sig starkt. Island är väldigt angeläget om, som vi alla är, att vi åtta ska hålla en gemenskap och vi delar Östersjön tillsammans. Så det är ju allt ifrån ekonomiskt samarbete, politiskt samarbete, säkerhetspolitik, klimatfrågan. Så den kontexten NB8 har ett starkt stöd bland alla. Så Östersjön är ju på samma sätt som haven omkring Island är viktiga för oss, så är Östersjön viktig för Island.
Reagerade man på att
det är
Sverige
ett Nordens innanhav, kan man ju säga. Det är ett stort Nordens innanhav.
Men reagerade man till exempel på att vi började ha värnpliktiga och sådana saker? Hur togs det mot Island? Var det lika efterlängtat som från den finska sidan liksom?
Jag var inte här då. Och jag har inte stött på den frågan som kom hit. Inte en enda gång har frågan lyfts. Så NATO-medlemmen Island vet ju om att Sverige har en väldigt tekniskt avancerat försvar, militärt försvar. Men också att Sverige ser försvaret som mer än bara de militära resurserna. Det är hela samhällets krishanteringsområde. Därför genomför vi fredagen den 11 oktober ett cyber security seminarium här inne i det här rummet, där vi bjuder in då IT-säkerhetsansvariga inom privata sektorn och offentliga sektorn. Allt från polis till flygbolag, till banker, till kraftbolag och sjukhus och så. Och samtalar om om dessa hybridhot och cybersecurity.
Så det var alltså en MeToo-konferens ni åkte på egentligen. Så det var inte bara att diskutera Nordens samarbete och Östersjöfrågor, utan du åkte dit. Vilka mer var där liksom?
Det var ju 800 personer som var inbjudna till den här konferensen. Så det var ju jättestort. Och det som Håkan Juholt gjorde var att han bjöd in alla svenska representanter på konferensen till ett möte hemma hos sig i sitt residens.
Aha.
Men deltagarna på konferensen var allt från personer från vår jämställdhetsmyndighet till olika politiker, till olika aktivister. Och verkligen en lång feministisk skala och varietet på MeToo-begreppet. Liksom.
Men var det bara nordiska länder som var där?
Det fanns även representanter från andra delar av världen. Så många av talarna var ju inflygna från USA till
exempel. Man talade både engelska och nordiska om man säger så?
Ja, jag tror att de nästan alla seminarier hölls nog faktiskt på engelska. Det kan ha varit någon där det var skandinaviska. Liksom.
Men var det här någonting som Håkan Juholt själv har tagit initiativ till, eller var det någon annan organisation som hade startat?
Det är Nordiska ministerrådet som finansierar.
Aha.
Och så är det ju då den isländska statsministern som har gjort det här till sin hjärtefråga och driva framåt. Och hon har ju gjort ett liksom enormt arbete, fått en del skit för vissa saker säkerligen. Men det här var en del i Islands presidentskap i Nordiska rådet och en del av hennes statsministerfråga att arrangera den här konferensen. Och man ville på något vis hålla uppe den här farten efter pots och pans protesterna. Island har det ju varit en hög rotation på politiker senaste
Precis.
Tiden.
Precis, och det ska vi lyssna på nu, för det berättar Håkan Juholt om i den här delen som du intervjuade.
Jag släpper lite och går till det varför vi är här.
Ja, precis.
MeToo-konferensen. Ja. Varför tror du den arrangeras just på Island just nu? Vad är det som är speciellt? Är det något särskilt som händer här på Island? Som vi borde ha ögonen på?
Ja, Island har en väldigt progressiv regering. Målinriktad, målmedveten. Det är en prioriterad fråga för regeringen och för det isländska samhället. Utan att göra någon annan jämförelse, för det har inte med varandra egentligen att göra, med den riskerade progressiviteten. Pride genomfördes för 3 veckor sedan. Det var 100 000 deltagare. En befolkning på 350 000. 100 000 deltog i Pride. Det är i det samhällsklimatet känns det inte så främmande att Island arrangerar en MeToo-konferens. Det är ett samhällsklimat här i Island som oavsett vilket politiskt parti du röstar på är progressivt. Och man vill också att Island ska uppfattas på det sättet. Så jag tror att det är en uttalad politisk ambition från regeringen, och det är någonting som är väldigt, har ett väldigt starkt stöd i bland folket.
Om du fick jämföra lite och hur du tänker och tror att reflektera själv också, hur har MeToo-rörelsen sett olika ut i Sverige, Island eller de nordiska länderna, och har de fått olika effekt också i de olika nordiska länderna och särskilt Sverige och Island också?
I Sverige så uppfattade jag det att den kopplades i huvudsakligen till nöjesvärlden. Det var tv-kändisar, det var journalister, och där låg den väldigt tungt. I USA var det väl också tungt i den riktningen, i Hollywood och så. Här har den varit politisk i större utsträckning, och efter den aktiva fasen så har det varit stora skandal här också, så kallade klusterskandaler, där ledande manliga isländska politiker uttalade sig grovt nedsättande om kvinnor i allmänhet och pekade ut ett antal kollegor, kvinnor, och använde ett språkbruk som är fullständigt vidrigt. Det här bandades och blev fortfarande ett stort öppet sår i det isländska samhället. Därför det var en tidigare statsminister, det var en tidigare utrikesminister, det var alltingsledamöter, men i 2018 som sitter och beter sig som babianer. Nu vill jag inte tala in om babianer, för det är väldigt civiliserat ju. Så jag vill inte att babianerna ska ta illa upp när jag säger på det sättet. Men alltså, alldeles oerhört illa. Det präglar fortfarande det isländska samhället. Det här är en fråga som kommer tillbaka. Varför avgick de inte? Varför försvann de inte? De är kvar. Deras opinionsstöd ökar dessutom. Så jag tror att väldigt många islänningar mår dåligt av att sånt här kan få uttryckas av våra folkvalda, och de bara fortsätter som ingenting har hänt. Det tror jag är ett öppet sår hos väldigt många.
Spännande. Tror du att den svenska sidan, för du nämner liksom begränsningen i nyhetsbranschen.
Ja, den upplevdes, det var nog inga begränsning för den genomsyrade hela samhället.
Ja.
Men den mediala uppmärksamheten i Sverige uppfattade jag kopplades mest till nöjesbranschen. TV, journalister, underhållare eller vad man ska beskriva det som. Det var inget riktigt sådant genombrott inom politikens område på samma sätt. Här var det tyngre politiskt. Här hade de större politisk implikation. Då.
Finns det någonting som vi borde lära oss av MeToo-rörelsen i Island, i Sverige?
Ja, vi har ju väldigt mycket att lära oss av varandra. Jag är nog fel person att säga exakt vad, för jag kom hit hösten 17. Har egentligen sett efterdyningarna, och nu när det tar fart på nytt igen, liksom när det, efter klusterskandalen, liksom, uppnådde vi inte längre, kom vi inte längre. Det var ju den här utrikesministern som drog igång den här uppmärksammade He for She. Det var ju han som nu satt på krogen och uttryckte sig på detta sätt. Så han som var utrikesminister och som gör denna stora hyllade He for She-insats visade sig sen vad som rymdes inom honom ett år senare. Så där är nog metoddebatten idag. Vad är maktens bekännelse på läpparna, och vad finns egentligen inom dem, tycker de egentligen? Där avslöjades den isländska metod, att man kan faktiskt stå och säga väldigt fina saker, men man sitter på krogen efter några öl så uttrycker man sig på ett helt annat sätt. Det är en dimension som, jag vet inte om den har förekommit i Sverige, för den har varit ifrån en tid, men den är väldigt närvarande här. Snacka går ju bara, men vad fan tycker du innerst inne? Det är en dimension som kommer tillbaka ofta. Tycker jag är intressant.
Jaha, så det var olika hur MeToo var i Sverige och Island?
Definitivt, och jag tror att flera drog liknande samband även på konferensen, och Håkan Juholt själv, att man pratar om, vi är väldigt stolta nu med, såklart, i Sverige över den här nya lagändringen där konsensuslagen när det handlar om sexuellt umgänge, men i Island har man ju försökt driva på andra typer av reformer som också har berört lönesättning och varit extremt arbetsmarknadsfokuserade.
Aha.
Och också försökt rensa hus bland sina politiker och se till att de som inte är beredda att stå upp för jämställdhetsvärdena inte heller ska sitta som styrande vid makten.
Men där var inte samma sätt som i Sverige, att man outade massa personer. Det gjorde man varken i Norge, det gjorde man inte heller i Norge, va?
Det fanns vissa aktivister som gjorde det, men ja, inte alls på samma sätt.
För vi har ju fått det ganska tråkigt liksom, i och med att man har liksom dragit det så hårt mot vissa, så har det ju blivit en annan snack också efteråt, därför att man har ju liksom i stort sett, ja, folk har fått sparken och sånt.
Välförtjänat säkert, för det mycket av det man har gjort.
Det vet man ju faktiskt.
Jag säger bara att det är tråkigt såklart att folk förlorar jobbet. Men hela MeToo-rörelsen, det den egentligen handlar om är ju att folk ska berätta sina berättelser,
ja,
oavsett vad som händer.
Ja.
Så konsekvenserna ska inte MeToo-rörelsen
ta
ansvar för.
Men jag som jobbade på Sveriges Television, där det åkte folk. Mm. Där åkte folk på ganska lätta grunder. Folk blev jätterädda i och med att det varit stora löpsedlar om vissa personer, så de kändisar där som var nästan liksom var rädda för att bli outade, de såg upp sig själva i rädsla.
Och jag tror till väldigt lite nytta också, för det som egentligen skulle ha behövt är ju att de här stora företagen och organisationerna skulle ha gått in och kollat på sitt eget jämställdhetsarbete istället för att lägga ansvar på enskilda personer.
Det tror jag man gjorde faktiskt, men personerna själva blev så rädda att de såg upp sig i rädsla för att, ja, skicka en dick pic eller vad det är för någonting som då skulle bli stort, därför man var rädd att någon skulle outa det. Mm. Så det var ju också, vi hade ju också en väldigt konst, tycker jag då, ibland lite överdrivet, alltså vi gick på personer istället för på systemet eller liksom, ja, dåliga.
Ja, men och där tror jag vi fortfarande har långt kvar att gå. Ja. Och jag tror, det har ju bara nu veckan släppts en rapport om hur olika kommuner, hur partierna ser ut där, hur tillsätter vi våra listor. Och där tycker jag vi ska vara jättestolta i Tyresö kommun att vi faktiskt har ledarnamn som är kvinnor. Att det handlar ju om flera större förändringar. Mm. Men sen så tror jag definitivt att man också måste kolla på vilka resurser har åklagare, vilka resurser har polisen för att också kunna bedriva och ta reda på fakta i de här fallen. Och att man har, för det är ju fortfarande så att det är ju enligt polisens egna rapporter och Statistiska centralbyrån som släpptes bara nu i våras, i mars tror jag, så är det ju någon sån där 6% räknar de med i falska anklagelser när det kommer till den mest grova sexuella trakasserien som är våldtäkt då. Varav 4% utav dem, 6% sen eller något sånt, är sådana där man menar att någon har medvetet försökt manipulera eller drivit ett fall som inte var sant då.
Men jag som då har varit inom media, det blev ju väldigt konstigt, för att i Sverige brukar man liksom inte, när folk anklagas, inte ens under pågående rättegång, så brukar man inte namnge personer, utan det gör man först om folk blir dömda. Då kan man namnge, och det är inte alltid man namnger även då. Men i den här processen så namngav man ju egentligen på väldigt konstiga grunder, tycker jag. Och jag tycker inte man ska, alltså för mig är det väldigt konstigt, för att alla de här etiska principerna som egentligen media hade, sket man i. Och det tycker jag egentligen blev fel. Jag tror att man var duktig i Norge, och då enligt Island var man ju ändå, tog man itu med liksom politiken och inte bara gick på kändisar. Så det handlar ju om hur man gör det, för man kan ju få en backlash på det här annars, om man gör det på fel sätt.
Men det tror jag alla demokratiska eller människorättssteg som vi har tagit framåt historiskt möter ju en backlash naturligt. Och jag tror att det var ju svårt också kanske att förutse hur många som skulle våga också tala ut om det här. Det som jag tycker har varit utmanande i den diskussionen som du nämner, Ann, är ju att man har sett på de här individerna som bara vill berätta sin berättelse, och att de har namngett personer på samma sätt som att media har gått ut med namn. Och det är ju två diskussioner som jag tror att till vardags så har folk inte kunnat separera på. För som person så har man ett ansvar till sig själv att få berätta sin egen berättelse, men som medieaktör så har man ju såklart andra etiska regler. Och den diskussionen hänger jag med på.
Nu ska vi höra lite grann om den ovanliga ambassadören. Det här är sista delen av din intervju med Håkan Juholt, där han jobbar på lite annorlunda sätt, kan man säga.
En sista fråga innan jag släpper dig till men då handlar det om din personliga roll. Jag tänker så, det finns en så tydlig jämställdhetsfokus i samarbetet mellan Sverige och Island. Finns det så tydligt jämställdhetsfokus för den här ambassaden?
Ja, det gör det.
Och det är någonting som Island också brinner för. Hur känns det bara manlig ambassadör och ha ansvar för de här frågorna? Vad innebär det? Hur tar du dig an det som manlig ambassadör?
Jag tror att i det fallet är det ingen skillnad om du är manlig eller kvinnlig. Det är resultatet som räknas. Det kan faktiskt finnas en hel del kvinnliga ambassadörer som säger att det är viktiga frågor men som inte gör ett skit. Och det finns en hel del manliga ambassadörer som säkert kan säga att det är viktigt men inte gör ett skit. Så jag tror att det är liksom, vad gör ni? Visa resultatet, visa vilka aktiviteter som man genomför. Så för mig, svar på den frågan för min del är att jag vill kunna visa på resultat. Det är därför jag arrangerar teaterföreställningar i residenset om kvinnors kamp för politiken, demokrati. Det är därför jag här arrangerar samtal med lång rad olika organisationer som jobbar starkt feministiskt profilerat för att beskriva strukturer i samhället idag. Det är därför jag arrangerar samtal i Akureyri om villkoren för kvinnor i topppolitiken och de andra härskarteknikerna som stoppar, samt hur samhället är organiserat som på många platser tvingar kvinnor att ta ett större ansvar i hemmen, vilket omöjliggör politiskt deltagande. Därför mycket av politiska arbetet ligger på kvällstid. Så att man exkluderas genom att man inte har en utbyggd barnomsorg exempelvis då. Sen när man väl blir politiskt aktiv så möter man också på härskande kultur och strukturer då. Så de samtalen har vi genomfört här med väldigt stor publik. Det var det största enskilda seminariumet i den stora demokratikonferensen i Accra. 60 deltagare, utan tvekan det största seminariumet på den konferensen. Jag riktar mig speciellt till unga konstnärer som ställer ut här för att visa sin konst, sina uttryck inom en rad olika områden. Just nu är det inte det, men det kommer en teaterföreställning och fotoutställning som vi öppnar den 3 oktober, där vi kommer visa både på universitetet här men också här inne en föreställning om hur en ung kvinna upplever sin relation i en relation, men också separation i en relation. Vi har gjort en teaterföreställning här som heter Att komma ut med Oskar Sternulf, som beskriver situationen för en ung homosexuell kille som står här inne under kungaporträtten och spelar en oerhört stark politisk föreställning, och där vi då hade bjudit in Islands motsvarighet till RFSL och många andra också för att diskutera gender fluent, som jag fick lära mig. Jag hade inte kommit i kontakt med detta, och då hade vi ett seminarium om vad gender fluent kan vara för någonting, som var väldigt uppskattat, liksom hur man kan röra sig över de gender som man anses tillhöra. Vi har tagit fram program för att vi ska inte ha herr- och damtoaletter. En lång lista då på så jag ska kunna säga att jag menar allvar. Det här är ingen läpp. Jag är så starkt övertygad om att det sätt jag har möjlighet att påverka samhället, så vill jag till de som kommer efter mig, mina två söner, jag älskar deras fantastiska flickvänner, att det samhället ska vara bättre än det samhället är idag. Inom detta område också.
Men när du säger
så jag menar resultat, alltså det är fokus. Ja. Det ska vara konkret för mig.
Men finns det andra statistiska indikatorer som man försöker på något vis pusha en liksom lönefrågan eller andra saker som man har som målsättning?
Ja, vi har som målsättning. Jag för exempelvis har börjat med i vår gästbok så för jag upp ålder uppskattad, och då säger jag över under 40 år så, och sen män eller kvinnor, för att se att ambassaden inte är ett reservat för manliga bjudningar. Så jag redovisar kvartalsvis hur många av gästerna i det här huset som har varit kvinnor och hur många som har varit män. Jag redovisar också hur många som uppskattningsvis har varit 40 eller under. Va? Och den kan ju skifta lite mer. Namnen är ju lättare. Va? Men ändå som man har ett hum om det. Det här ska inte vara ett reservat för äldre män. Utan det här ska vara en levande mötesplats för alla åldrar och alla. Så det är ett verktyg jag har. Att se hur många kommer in i den här dörren och skriver sitt namn i gästboken som är man och som är kvinna. Då
är jag nyfiken. Hur ser det ut?
Ja, för fan.
Vi räknade och det var bara gubbar.
Nej. Det kanske det var tidigare, men nej. Vi jobbar målmedvetet på det. Jag har det som en målsättning hela tiden. Och jag tror, jag ligger nog väldigt nära 60-40 någonting nu, skulle jag kunna tänka. Och det tror jag beror väldigt mycket på min konstverksamhet. Och då tror jag att en förklaring är inte bara de aktiviteter vi gör här, utan också mina konstutställningar. Därför det är en övervägande kvinnliga deltagare som kommer på dem. Och i och med att jag har gjort så många konstutställningar så drar det upp antalet kvinnor som är aktiva i ambassadens verksamhet. Jag tycker det är en sån där mätbart exempel. Jag är lite tävlingsmärkare. När jag var liten så älskade jag statistik och tabeller. Och hur många gånger lyssnade jag på den skivan och hur många mål gjorde de då? Hur många gånger gjorde de mål i sista perioden och hur många gånger gjorde de mål i första perioden? Jag älskade sån statistik då när jag var. Och därför så är jag lite tävlingsmänniska på att faktiskt dokumentera det som görs, så det inte bara ska vara tyckande, utan man ska kunna säga nej, så ser det faktiskt ut.
Tack så hemskt mycket, och tack till vår publik också.
Vi sänder live.
Ja, Emelie Weske, det här var alltså din egen intervju med Håkan Juholt. Och han ville ju egentligen att det skulle bli en podd.
Ja, han säger det till och med. Vi fick det så väldigt trevligt. Och helt plötsligt så, vi var ju hemma hos honom i residenset. Och så när vi sitter där och pratar och frågar, så helt plötsligt så samlar sig alla andra gäster och vill lyssna på oss. Fast när vi har satt oss åt sidan i ett hörn.
Det är därför man hör så mycket skratt runt omkring. Och
precis.
Så.
Ja. Och folk börjar kommentera och de börjar bli väldigt så där nervösa att ja, men du har inte skrivit ner någonting, och jag bara nej, vi håller på att spela in, och alla bara ja, okej. Så det är väl en lärdom till nästa gång att jag kanske ska sätta upp någon liten skylt eller så. Men det blev också väldigt gemytligt och jag tror att det är då som Håkan Juholt är som bäst. För han pratar om det här med tillgänglighet och vara en välkomnande ambassad och ambassadör. Och det syns i allting han gör. Han avbryter intervjun till exempel för att själv, visserligen kanske man borde justera möjligheterna för att lämna byggnaden bättre för den som har funktionsnedsättning, men för att själv hjälpa till en man som är rullstolsburen och hjälpa honom ut. Så det är därför vår intervju avbryts på ett ställe till exempel.
Ja, där har jag klippt bort faktiskt.
Ja, det är ju helt rimligt för det blir väldigt mycket
brus. För att missa alltihopa och säga hej då till folk och adjö, adjö. Ja. Ja, men det märks att han ändå är en väldigt tillgänglig person.
Mm. Ja. Och jag tror han har försökt liksom när han tänker om jämställdhetsarbete som är en fokusfråga för det svensk-isländska samarbetet och för den svenska ambassaden i Island också, att mäta det och tänka på hur man kan nå en ny publik på ett roligt och inspirerande sätt, tycker jag. Till exempel pratar han väldigt mycket om sina konstutställningar som han menar lockar väldigt mycket äldre kvinnor till ambassaden, och en grupp som de aldrig nästan har nått tidigare. Sen så är det ju frågan liksom hur man ska nå ut med det utöver att man har en konstutställning såklart och hur man får ett första samtal. Men det har åtminstone öppnat upp dörren för nya typer av målgrupper. Och han pratar också om att han använder sin gästbok. Sen vet jag själv att när jag är på olika ambassadörers residens att jag inte alltid skriver i den där. Men han gör någon slags uppskattning om hur gamla folk är och vilket kön man har och så. Så han har ju... Som ambassadör är det ju också svårt att vara så här strategiskt policy, nu ska vi implementera saker. För mycket handlar ju om att man ska se till att folk har det trevligt.
Ja. Man brukar prata om det här med jobba på UD, diplomater. Alla de här sakerna som är en diplomat är att man väljer sina ord och inte säger ett ord fel. Alltså det känns som att det här är en annorlunda sorts diplomat. Han är sig själv på något konstigt sätt. Och han till och med svär.
Ja, och ganska mycket måste jag säga. Ja. Och det gjorde han även under sitt välkomsttal när vi inte satt och intervjuade. Så jag tror att det är så han är spontant. Ja, men det känns som att han är sig själv, men också att han kanske har upplevt att det kan bli väldigt stelt i politiken. Och därför har kanske också eldat på den här sidan av sig själv lite. För det är ju nästan som hans gimmick och hans varumärke.
Det är han precis det. Ja. Jättebra, tack så mycket Emelie Weske som kommit hit och gjort en egen intervju. Hoppas att ni tyckte det var lika kul som vi tyckte var att lyssna på det här. Du får komma tillbaka sen och prata lite mer, för nu var det väldigt mycket Håkan Juholt, men det var ju din intervju med honom.
Ja, jättekul. Jättekul att ni vill sända.
Ja. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som har klippt ihop det här och se till att Emelie får komma hit och berätta om den här intervjun heter Ann Sandin Lindgren.